Nåd över allt förnuft. Det behövs när man gör fel. Det behövs alltid. Det är det som bär oss. Jag vill uttrycka min stora glädje över att vara tillsammans idag. Tack för förtroendet att få predika dessutom. Och inför den här predikan så har jag känt att det är väldigt vad det bär iväg tankarna och svårt att hitta formen. Och det här med att det blev fel bibeltext, det förstärkte det hela. Men jag läser den texten nu istället. Det visar sig vara så att vi kastar om siffrorna. Så istället för Lukas 21 så blir Lukas 12 som lästes. Men visst var det en underbar text. Det är bara att jag säger lika lite om den som om den jag ska läsa nu. Det står från vers 25 i Lukas 21. Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna. Och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor ska förgås av skräck i vänta på vad som ska komma över världen. Till himlens makter ska skakas. Då ska man se människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig. Herre, jag ber att mina förvirrade tankar ska samla sig till någonting som kan uppmuntra någon. Och som kan bli en hälsning från dig idag. Hjälp oss att stå under din ord. Både mig som talare och alla som försöker lyssna in din andes röst i det som händer i gudstjänsten. Vi ber om din fortsatta närvaro. Tack för sången, tack för barnen, tack för allt vi har fått höra redan. Jag ber att du ska göra något i våra liv. Klockan är 11 nu förresten. Då tänker jag inte på att vi brukar börja gudstjänsten då utan i baptistkyrkan. Utan jag tänker på att för 100 år sedan, den 11:e klockan 11, så avslutades andra världskriget, åtminstone på pappret. Det innebar inte att det plötsligt blev fred då, men det blev ett vapenstillestånd. En tid som många upplevde som en vedermöda. Var det 5 miljoner bara på, som dog bara på slagfälten? En fruktansvärd massaker helt i onödan. Och som dessutom bäddade för andra världskrigets stora katastrofer. Och nu lever vi i den yttersta tiden. Då liksom nu. Och det är det jag har fått att förkunna om. Vi hörde en text om det och den andra texten, den jag har tänkt att läsa, den ska jag läsa på slutet. Eller börja närma oss slutet. Vilka domedagsprofeter hör vi idag? Varifrån kommer de? Och vilket är deras budskap? Det är ju sällan i kyrkorna nu för tiden i alla fall. Utan kanske, eller är det så att du nyss har hört en uppfordrande predikan kring Jesu återkomst, om den yttersta tiden, om tidens allvar? Mattias kanske är jätteduktig på det, kanske är väl pålästa. Men från andra håll så hör vi det predikas tydligt omvändelsebudskap. Då tänker jag oftast på klimathotet. Vi måste ändra vår livsstil. Vi måste minska vår köttkonsumtion. Vi måste dra ner på flygandet och minska övriga avtryck vi gör i miljön. Likheten med dessa röster och gamla tiders väckelseförkunnelse är väl snart kanske den att många blir rädda. Rent av skräckfyllda. Det finns barn idag som inte kan sova för de tänker på hotet mot vårt klimat, om våran värld Och dessa mardrömmar är tacksamma att använda i kulturen. Ännu mer blir det om man dessutom tänker på rädslan. Vad skulle hända om det blev ett stort kärnvapenkrig? Filmvärlden är rik på dystopiska filmer om katastrofer och postapokalyptiska scenarier. Och lägger man till religiösa tankar, episka teman kring kampen mellan gott och ont, så finner vi numera oftare det dragen i kulturens värld än i kyrkans förkunnelse. Fantasyfilmerna har ju mycket av det här om den slutliga striden mellan det onda och goda. När jag var ung så tävlade frikyrkliga förkunnare om att måla upp de mest spektakulära scenarier kring yttersta tiden och Jesu återkomst. Det var många som blev så rädda att man inte vågade lägga sig på kvällen. Många som istället för att tacka Jesus fylldes av fruktan, fylldes av rädsla för att Jesus skulle komma tillbaka. En äldre, väldigt from förkunnare, oerhört gudfruktig, berättade för mig för inte så länge sedan om hur han hade tappat bort sin fru och en väninna till henne när han hade släppt av dem för att parkera bilen. Och när han inte hittade dem, trots att han sprang runt och letade, så tänkte han, nu har Jesus kommit tillbaka. Alla andra fått följa med, men jag fick inte vara med. Vi kan småskratta åt det, men vad är det som får en from, helig Herrens gudsman att fylla som en sådan fruktan? Istället för att vara trygg i sin tro så tappar han fotfästet. Jag har också träffat medelålders förkunnare som brända på den gamla förkunnelsen i frikyrkan har valt att tala i en annan arena, men framförallt att inte läsa uppenbarelseboken överhuvudtaget och än mindre predika över den. Jag tänkte då så mycket underbart man missar. Så mycket starka texter som proklamerar Jesu seger. För uppenbarelseboken skrevs ju för att trösta och uppmuntra förtryckta kristna i kampen mot allt djävulskt som var i den tiden när boken skrevs. Och så har den också använts till tröst för folk i alla tider. Under världskrigens bombanfall, under Sydafrikas apartheidsregim, så blev dessa texter om Guds seger över ondskan någonting att luta sig mot i kampen mot det onda. Jag möter ofta frågor om lidandets problem och det vi brukar kalla teodicéproblemet, det vill säga förenklat att en allsmäktig och kärleksfull Gud inte gör något åt allt djävulskap. Till exempel, varför låter Gud dem gå fria som gör grova övergrepp på barn? I det sammanhanget är talet om Guds dom och Guds vrede över synd och orättfärdighet något befriande. En dag är Guds tid för upprättelse för alla de som orättvist drabbats i detta livet. I texten vi hörde tidigare så om de omvändande händelserna i samband med Jesu återkomst, så läste vi i slutet, när allt detta börjar så räta på er och lyft era huvuden, till er befrielse närma sig. Jag önskar att vi kunde omvärdera det skrämmande ord som vedermöda och Guds vrede utifrån en förtröstan på en underbart god Gud som vi har. och som ska slutföra sitt fantastiska verk till sin ära, men också till människors räddning och befrielse. Låt mig läsa en Paulustext som är bland det tidigaste vi har ifrån honom. Det är första Thessalonikerbrevet 4:13. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det går med dem som avlider, så att ni inte behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp. Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då ska Gud också genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. Med stöd av vad Herren lärt oss säger vi detta. Vi som är kvar här i livet, då Herren kommer, ska inte gå före de avlidna. Till när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då ska de som är döda i Kristus uppstå först. Och därefter ska vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan ska vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord. Ända sedan Paulus skrev sina brev till Thessaloniki och fram till idag så har det alltid varit den yttersta tiden. Paulus var helt inställd på att det skulle ske vilken dag som helst. Och vi har orsak att vänta oss det ännu mer. Den yttersta tiden är tiden från där Jesus fullbordade sitt verk på Golgata. När han uppstod från de döda och slutförde det försoningsverk som blev räddning för hela mänskligheten. Från det och fram till den dag han kommer för att slutföra, och det får genomslag i samband med Jesu återkomst, när ondskan ska tillrättavisas en gång för alla. Väntan på Jesus är alltid aktuell. Väntan på att Jesus komma ska vara något levande för oss alltid. Och ger oss ett sant och sunt perspektiv på tillvaron. Om Jesus kommer imorgon så påverkar det säkert vilka val du väljer, vad du lägger tid och pengar på. Om det däremot är så att du tror att du ska leva här på jorden i evighet, och att de lagom innan din död ska kunna hindra allt sånt där som död och det eviga livets perspektiv, då kan du satsa på det jordiska helt och fullt. Vi andra som kommer att dö, vi vill satsa på något bättre. För det läste jag en, jag ska läsa en text till av Paulus. Det är från det äldsta brevet vi har, tror jag. Jag läste det äldsta först. Men nu är det yngsta brevet. Det senaste av honom. Det är från andra Timoteusbrevet 4:8. Det skriver Paulus med tanke på sin död. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans, som Herren, den rättvise domaren, ska ge mig den dagen. Och inte bara mig, utan alla som längtar efter hans ankomst. Det är alltså en dag att längta till. Visst finns det varningar och förmaningar i Guds ord. Och de är starka. Och det är svåra tider för många redan nu. Se bara hur kristna förföljs i vår tid. Förföljelsen är den mest utbredda i historien. Och värre kan det bli. Men Jesus kommer med segern för rättvisa och godhet. Allt ont ska få sitt slut. Gud kommer alltid att ha sista ordet. Ge därför varandra tröst med dessa ord. Amen.